Hej, hej och välkommen till det här specialavsnittet av Mamma-intervjun. Det är ju så att det har faktiskt gått ett helt år sedan jag la upp mitt första avsnitt och det måste vi ändå fira på något vis tycker jag. Så i det här specialavsnittet har jag tänkt att dela med mig av några små godbitar från året som gått. Det blir något citat från varje intervju, sånt som jag tycker definierar vad det här är för slags podd, sånt jag tycker var intressant eller bra. Och jag tänker också att om du är ny som lyssnare till Mamma-intervjun och vill veta vad det här är för slags podd, så blir det här en ganska bra sammanfattning av hur det kan låta och vad vi snackar om för ämnen här. Och det är faktiskt så att ibland har jag känt att jag kanske vill säga någonting mer om den intervjun som jag har gjort. Men jag tycker inte riktigt att det finns utrymme för det i mina avsnitt, så jag tänkte bjuda lite mer på det här. Är det något avsnitt du inte har lyssnat på än, så hoppas jag att du ska bli sugen på att lyssna på det efter att ha hört en liten teaser här. Annars är det som vanligt, prenumerera på podden så missar du inte nästa avsnitt och följ mig på Instagram, Mamma-intervjun. Jag heter Lisa Näs och nu kör vi! Ja, först ut var ju då Nia, Linnea Holm. Du känner henne från podcasten Surret som hon har tillsammans med Hanna Persson. Och Linnea bodde i Kanada med sin kille Johan när hon fick diagnosen bröstcancer. Då var hon också mitt i graviditeten med sin första dotter. Så den dottern Florence föddes ju då mellan cellgiftsbehandlingarna. Och när vi gjorde intervjun så var Nia gravid med sitt andra barn och fick ju då uppleva en helt annan typ av graviditet, nämligen när man inte behöva cancer samtidigt. Tack och lov.
Jag brukar säga att det tog väldigt långt tid för mig att känna mig som en mamma. Men jag har också så här varit väldigt snäll mot mig själv i det. Att så här, ja, men allt som jag var tvungen att gå igenom. Alltså min motivation var ju någonstans att liksom få vara frisk och vara med Florens. Mm. Och då tycker jag så här, den där tiden, måste vara lite schysst med mig själv. Och så här, det var inte himla stormande och det var inte, du vet, det där, jag svävade absolut inte på rosa moln första månaderna.
Helt förståeligt.
Alltså, det var verkligen, ja, men att jag tror att många kan ju, eller jag vet det utifrån våran podd med tjejer som, mammor som har gått igenom, men bara att första tiden inte blir som man har tänkt sig, att man kan vara så otroligt besviken eller alltså känner sig liksom bestulen. Mm. Och så där är ju livet. Och jag har ju haft så många bra stunder, alltså det har jag verkligen lärt mig av moderskapet, att så här, allt är ju så här perioder, man har ju så underbara perioder med sina barn, sitt barn, och sen så finns det perioder som är så tuffa. Och till exempel så här, jag älskar att ha en 3,5-åring. Jag tycker att det är livet. Medan andra tycker att de har superjobbigt. Och alltså, jag försöker se på moderskap så att det känns som att den här första tiden är så otroligt upphöjd. Mm. Och sen så ska vi sörja den så otroligt mycket om den inte blir som man har tänkt sig. Men man ska ju vara mamma så otroligt länge förhoppningsvis. Mm. Och det finns revansch att få, så brukar jag, alltså har jag tänkt mer. Mm. Vilket jag tycker att jag har fått.
Jag tycker att Nia är så himla klok. Alltså hon måste vara en av de klokare 86-or som vi har. Faktiskt. Alltså jag har inte planerat vad jag ska säga nu, så det här blir ju lite spontant. Men det får vara så. Över till en annan favorit som ni inte har lyssnat tillräckligt på. Lyssna mer på det här avsnittet med Opokoa Britton. Varför har ni inte lyssnat på den för? Hade jag satt en för dålig rubrik? Eller har ni inte förstått att det här är Curly Dola? Alltså Curly Dola på Instagram. Asabias syrra. Ja, hon är ju så himla härlig. Alltså bara lyssna på hennes röst får en ju lugn och trygg. Ja. Vi pratade i alla fall om att ha erfarenhet från flera helt olika kulturer och vad det har gjort med henne. Jag var nyfiken på hennes uppväxt, hennes föräldrar, hur hamnade hon och Asabia där de har hamnat? Det var det jag var nyfiken på och det tycker jag att jag fick veta. Sen så pratade vi såklart också om vad vi har för kultur när man har fått barn i Sverige och hur det brukar vara för nyförlösta.
En grej med svenska är att man kan ju säga så här, men behöver du någonting? Och ens instinkt är att säga nej, det är ingen fara, det är ingen fara. Mm.
Precis.
Det där ska man klara själv utan att så här, speciellt till folk som är nyblivna föräldrar, kom dit bara med mat, lämna det utanför dörren, det behöver inte liksom bli någon grej, man behöver inte göra någon stor sak utan också bara säg jag finns här, kom ihåg att jag är här så att det inte blir ett så stort steg att be om någonting eller ta emot något.
Och därefter så hade vi Elin Oresten i podden, henne känner du som Knatteplock. Vi pratade om att starta bolag med en bebis i famnen och varför så få män följer henne. Det var lättsamt, enkelt och trevligt tycker jag. Och så fick jag höra om hur det var när hon växte upp.
Vem lagade maten hemma då?
Pappa mestadels faktiskt.
Ja?
Ja, han hade en repertoar om man säger så.
Vad var det?
Det var några rätter. Nej. Men han var faktiskt jätteduktig. Han gjorde mycket mat. Men han fick dille på vissa rätter och så blev det dem länge.
Vad kunde det vara då?
Ja, men det här låter så äckligt. Men det är faktiskt ganska gott. Men det är något som kallas dillköttfärs.
Okej.
Okay. Det är en köttfärsrätt. Mm. Med spaghetti. Med liksom köttfärs, grädde och dill. Mm. I liksom såsen. Det låter ju inte gott, men det är faktiskt väldigt gott. Men sen körde han ju det här väldigt mycket då. Så att jag är lite sådär trött på det. Mm. Men typ tonfiskgryta var också en sån grej vi körde mycket. Mm. Han lagade mycket vardagsmat, mamma lagade mer helgmat eller söndagsmat.
Okay.
Sen skrattade jag för mig själv i redigeringen, för på ett ställe så låter det som att hon kör någon liten rap. Och då kunde jag inte låta bli att göra det här till en liten musik.
Jag tycker att allting får plats, burkmat, allting.
För mer produktion av hitlåtar, mejla mig på mammaintervjun@gmail.com. Nu över till någonting seriösare. Nina Campioni var gäst i podden och vi pratade om att flytta med hela familjen till Italien och pros and cons med det. Fördelar och nackdelar heter på svenska. Vi pratade också om förklimakteriet och om längtan efter fler barn.
Önskar du att det hade varit annorlunda? Att det hade kommit fler?
Ja, jag önskar absolut att det hade kommit fler. Jag skulle nog gärna kunna tänka mig 4 barn. Alltså, lätt. Nej, men vi är också så glada över de barn som vi har. Men jag känner starkt att det finns så mycket mer. Och jag tror att många mammor har så mycket mer att ge, sjukt nog, trots att vi är helt utschasade och liksom slut, så finns det kärlek till fler barn inom oss överallt. Mm. Men det är väl därför man också, ja jag vet inte, det känns som att man också som kvinna gärna tar på sig också hela sorgen över alla världens kriser och alla barn som mår dåligt där ute. Mm. Och det kanske är för att vi har plats för många barn i vårt liv.
Ja, precis.
Det hon sa där känns ju högst aktuellt nu också med tanke på allt som sker i Gaza. Sen blev det roligt i podden med Louisa Johansson som blev mamma på egen hand och berättade om assisterad befruktning, förlossningsrädsla, att ta med sin syster under förlossningen och också lite om amning och sånt jag tror många kan känna igen sig i.
Och så sa hon det, alltså, det är ju bra att amma, men kanske inte till vilket pris som helst.
Nej.
Och jag bara, nej, det har du fan rätt i. Så han blev flaskbebis och på en gång så var han liksom världens nöjdaste barn. Mm. Och liksom sov jättebra och allt funkade liksom.
Mm.
Så då kände jag så här, varför höll jag på att envisas med det här i 2 veckor?
Nej.
Och då var jag också så här, sekunden efter att jag hade bestämt att jag inte skulle amma, vad gjorde jag då?
Du tog en snus.
Tog mig en glad snus. Yes. Så jävla nöjd, jag bara, nej, vi skiter i den här amningen. Jag tänker inte hålla på med någon så här dubbel, du vet.
Nej, nej.
Han kanske kan komma igång. Nej, så bara, nu skiter vi det här. Nu blir det flaska, ge mig en snus.
Vad skönt. Och så var både mamma och bebis nöjda.
Ja, men eller hur? Jättebra.
Nu kommer en av mina favoritintervjuer faktiskt. Det var med Shama Persson. Hon är alltså Yoga Girls mamma och mamma till fler barn, förutom det ska sägas. Och jag tycker att det är intressant att diskutera med någon som inte är liksom 30 utan 50 plus och prata om moderskapet. För det är klart att under så lång tid som vi är föräldrar förhoppningsvis så blir saker och ting inte alltid som vi vill eller som vi har tänkt. Och vi kan se efteråt, här gjorde jag fel eller det här blev inget bra. Och det där pratade jag och Shama om, och jag har frågat liksom om det svåraste svåra och det svartaste svarta i den här podden. Och jag uppskattar mycket att hon lät mig göra det, att hon faktiskt svarade också.
Du har inte alltid varit klockrent liksom på räls med alla barnen.
Nej.
Det har du inte. Man kan ju säga så här, sista gången jag försökte ta livet av mig, då vacklade ju relationen med alla fyra.
2015 var det?
Ja, precis.
Och så pratade vi om relationen till sina egna föräldrar. Och att den kan vara komplicerad, men att det också går att liksom försonas och acceptera det som var.
När jag började älska mig själv så började jag förlåta mamma och pappa.
Mm.
När jag började älska mig själv så började jag se, oj, det här är tack vare mamma. För när jag inte älskar mig själv, då är det deras fel. Att jag har så lågt självförtroende, att jag mår så dåligt psykiskt, att det inte har gått så bra för mig och så vidare.
Mm.
Men när jag älskar mig själv, då börjar det vändas till tacksamhet.
Mm.
Tack pappa för att du gjorde det här. Tack mamma för att du gav mig det här. Tack för att ni var så jäkla smarta och kompetenta. Att ni gav mig både muskler och hjärna liksom. Tack för de här generna. Och helt plötsligt, i takt med att min självkärlek växer, så växer kärleken till mina föräldrar.
Ja, sen fortsätter vi på temat föräldrar, eller kanske snarare avsaknaden av föräldrar, när Atef Esebdani var med i mammaintervjun. Hon föddes i Iran men kom till Sverige som femåring tillsammans med sina två yngre bröder. Föräldrarna var aktiva i motståndsrörelsen Folkets Mujahedin som var emot den iranska regimen, och föräldrarna skulle stanna och strida. Och då kom Atef och syskonen till ett familjehem i Sverige där de växte upp. Det här har ju Atef skrivit en bok om förra året. Väldigt fin skriven. Min hand i min heter den. Idag bor hon i Stockholm och har tre egna barn.
Jag har ju tre, men hon är den jag ser som att hon kommer flyga iväg.
Mm.
Hon kommer upptäcka världen liksom.
Mm.
Och det är väl klart att det finns en sorg i den tanken också. Liksom att vem kunde jag då ha varit om jag bara slapp all ansvar och all misär och trauma, hade jag varit den där som bara flög? Jag vet inte, jag flyger ju lite ibland nu, haltar mig fram, men jag skulle aldrig någonsin ge henne ett ansvar över någon annan.
Sen hade jag äran att ha Karin Kajan Andersson på besök, och hon är ju så smart och klok och så bra på att prata om saker som kan vara komplexa, men att göra det lättförståeligt tycker jag. Vi snackade om hur det var att växa upp som ett tjockt barn där vikten ständigt var ett problem för hela familjen. Och vad det gjorde med henne, vad hon hade behövt istället för jojo-bantning. I vuxen ålder så hittade ju Kajan kroppspositivismen. Och vi pratade också om hur hon inte hann inviga sin mamma i den rörelsen.
Alltså hon satt ju svårt sjuk i Alzheimers och blev ju jättesmal på slutet innan hon gick bort.
Mm.
Och satt fortfarande och tyckte att hon liksom inte kunde äta kakor för att hon måste tänka på. Det var typ den, för hon tappade synen och det var så mycket sinnen som försvann. Hon hade väldigt mycket smak kvar liksom.
Mm.
Så hon njöt verkligen när hon åt på slutet. Men inte ens då kunde hon liksom äta en småkaka utan att banna sig själv eller be om ursäkt. Det blev så tydligt hur fakt det är och hur jävla sorgligt det är. Jag hade jättegärna pratat med henne om det.
Om du har lyssnat på mammaintervjun så vet du ju kanske att jag bor i Portugal, och i ett avsnitt så hade jag Katrine Almgren här som är norsk men bor i Portugal sedan länge. Det blev mitt mest spirituella avsnitt, och vi snackar personlig utveckling och att liksom bygga upp ett nytt liv när man har lämnat allting som man en gång hade jobbat för att man har kommit på att här ska inte livet vara. Och inte minst så pratar vi om att ha ett barn med autism och lämna hela den apparaten som erbjöds i Norge för något helt annat.
Och när vi kom in till Portugal och levde i det här miljön här så kändes det som att kan vi inte bara liksom låta Lukas få lov att vara Lukas? Mm. Och så, vad spelar det för roll då, om han är lite annorlunda än de andra barnen? Det går helt fint. Och varför ska vi liksom pröva att pressa han in i ett format som ska passa resten av världen och samhället? Mm. Istället, varför kan inte vi liksom tillpassa samhället för honom? Mm. Så kan han få lov att vara precis den han vill vara. Och den han måste vara, den han är.
Sen blev det tal om sorg och att ofrivilligt bli ensamstående mamma när ens partner sen 20 år och pappa till barnen går bort. Det var Carina Nunstedt som kom och vi pratade om hennes karriär också, jobba med tidningen Mama när hon startade den för ganska länge sedan. Och så pratade vi om vad det gör med hennes eget föräldraskap att hennes make Anders Nunstedt gick bort efter att ha varit sjuk i cancer. Och vilken slags förälder hon då blir eller behöver vara för sina barn som ju är vuxna idag.
Första tiden så kändes det inte som att marken bar. Jag var rädd att liksom falla ihop eller sjunka ner i ett svart hål och inte komma upp igen. Och därför vågade jag heller inte släppa på sorgen riktigt. Men jag tror att man behöver gå in i det här mörkret på det sätt man kan för att det ska bli lite lättare och ljusare. Men många säger ju på olika sätt så kan man få frågan om liksom, ja, är du färdig med sorgen eller är det, visst mår du bättre nu? Alltså alla vill ju att man ska må bättre, helst jättesnabbt. Mm. Och då, det här är ju något som tar tid och det kommer alltid finnas med mig. Det kommer finnas med barnen också. Så att man får ju lära sig att leva med sorgen. Och jag tänker att Anders är fortfarande i vårt team. Han är med oss, och fast på ett annat sätt.
Jag tycker det är härligt när det är olika dialekter med i podden. Eller som att det var lite norska med, för det är ju så dejligt. Nästa gäst har ju hållit kvar vid sitt härliga dalmål och det tycker jag är roligt att lyssna på. Det var Sofia Ståhl och hon var med i podden och snackade om att inte riktigt känna sig hemma i någon himla mammaroll och hur man ska vara, hur man ska bete sig och att vara helt nöjd med ett barn men också hur man kommer till insikten att man faktiskt är det. Hon är också en av dem som har pratat om att kombinera något slags eget företagande eller bolagsbyggande med att ha bebis. Det pratar också Carina Nunstedt om och Knatteplock Elin. Så är du nyfiken på det så kan du lyssna på de avsnitten också.
Jag släpar ju alltid efter tycker jag. Så kommer man på någon, alla barnen ska ta med sig fika. Mm. Då kommer jag på det samma dag eller dagen innan. Och sen så löser jag det alltid. Så hon står ju aldrig där utan.
Nej.
Men jag har inte framförhållningen och jag kanske inte har bakat det själv. Eller jag kanske, alltså, jag ser alltid till att lösa allting.
Ja.
Men jag är ju inte den som man, så här, den här dreamy liksom. Oh, jag gjorde de här hembakta, ekologiska. Utan
det finns det så många sådana.
Jag
då?
Vet inte. Men du vet, det är ju mycket
eller
så här.
Tror vi bara det?
Vi tror säkert det. Ja. Och det är väl det som är den kollektiva pressen som gör att folk mår skit.
Ja.
Eller som stressar sönder sig liksom.
Ja. Nu kommer ju säkert ni som faktiskt bor i Dalarna och pratar dalmål, ni kommer ju säkert säga ni om pratar stockholmska och det kanske blir en mix, vad vet jag, det här kan väl inte jag säga. Men man hör ju ändå det där utan. Ibland känner jag att jag eller mina intervjuer kanske är lite långsamma, det är väl typ så jag är väl lite långsam kanske. Men det kunde jag inte vara när Amanda Koldén kom på besök, för hon är ju så sjukt rapp och rolig. Så där fick man spida upp lite och vi pratade väl egentligen inte jättemycket om liksom moderskapet, men vi pratade om annat roligt som fest och sex och ja, det lät så här.
Men du, när det kommer till liksom moderskapet, vad tycker du om baby showers?
Okej, okay. Det är inget för mig. Sen har jag anordnat en för en av mina bästa kompisar. Så jag vill hellre fira när jag inte har en stor mage, när jag kan dricka äkta champagne.
Mm.
Och liksom när det är mer fokus på mig istället för en som ändå inte fattar vad som händer. Och som dessutom ligger i magen. Nej.
Nej. Så du fick ingen baby shower?
Nej, och jag undanbad mig starkt. Och också så var det ju corona, så att det var, fanns inte på kartan ändå.
Nej. Henne kan du ju höra mer av i podden En jävla fest. Den är rolig, jag gillar den. Från roligt och fest så blev det otroligt sorgligt när fina Emily Revelje var med i podden och berättade om hur det var när hennes förstfödda Ture blev sjuk i Krabbes sjukdom, som är en obotlig och dödlig sjukdom. Ture blev 16 månader.
Så jag hade ju också beställt en kista till han.
Mm.
Och det var ju jättejobbigt att göra. Liksom ringde det samtalet samtidigt som han satte mitt knä. Så här, så sjukt att behöva göra det.
Men varför måste man göra det?
Nej, det liksom? Måste man inte göra. Men då, om det är fixat i förväg, så att det finns en kista för begravningsbyrån, då kan de komma och hämta kroppen och ha den hos sig.
Okej.
Annars så hade han liksom behövt typ åka till ett bårhus, tror jag, för ett kylrum så. Som jag förstod i alla fall. Och det ville inte jag. Så då hade vi fixat det så.
Jag är så imponerad av Emily. Jag tycker hon är så fin och liksom hennes förmåga att förhålla sig till sorgen och samtidigt hoppas på att bli mamma igen till ett syskon, men fortfarande låta Ture vara högst närvarande. Jag har sista avsnittet av det vi vill ändå få kalla första säsongen då av mammaintervjun, eller mitt första år. Det var Josefin Roxvall som tyvärr lyckades beta av det ena med det tredje. Förlossningsrädsla, förlossningsdepression, vad var det mer, svårigheter att bli gravid, missfall. Alltså det var inte lätt.
Men då träffade jag en väldigt klantig läkare som sa att du är infertil, vilket absolut inte var så. Utan jag hade en rubbning, det krävdes medicinering, men sen var det bra. Men att säga det till en 29-åring som jag var då, alltså hela min värld gick ju i kras. Jag liksom gick ut, satte mig i bilen och bara började gråta och ringde Kristoffer och bara så här, du får hitta någon annan, jag kommer inte kunna ge dig barn. Alltså så, jag var helt knäckt.
Ja, hörrni, det var det. Vad roligt det var att babbla lite, tycker jag. Jag hade visst något behov av det. Maila gärna om du har tips på vem jag borde intervjua. Här kommer en liten punktlista på vad du kan göra för att fira att det har gått ett år nu. Det här har jag pysslat med alltså på min fritid. Gör så här. 1. Skicka en länk till en kompis som du tror skulle gilla podden. 2. Prenumerera där du lyssnar i din poddapp. 3. Ge mig ett fint betyg i den där appen. Eller 5 stjärnor. Kan jag väl få? Okej, tack ska du ha. Hejsan, svejsan.